Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ännu en vecka har passerat och det ska vi i Hockeystudion analysera under den kommande timmen, kan man väl kalla det för. Mattias Karlsson, hur är formen?
Den är bra tycker jag. Har varit hela helgen i olika ishallar, så det är ungefär som vanligt.
Vart det seger i seriespelet eller har de inte börjat ännu med serien?
Nej, vi är fortfarande på träningsmatcher, men vi vann med 7-1 mot Falun idag, så det var en bra match av pojkarna.
Härligt, härligt. Och Abris, du var och kollade Brynäs i lördag, som jag är rätt underrättad.
Stämmer bra, Thomas, du har koll på mig.
Och jag tycker vi kastar oss in i Brynäs och diskuterar lite, analyserar vad har hänt. Vad säger du, Kålan? De har i stort sett samma lag och bara bytt tränare, och just nu så spelar de som ett topplag i SHL.
Ja, nej, men jag såg ju den här grejen som C-More-studion gjorde med dem, att de spelar lite annorlunda. De går inte på i alla lägen och sparar lite energi och så vidare. Jag tror ändå någonstans att det kan vara lite vägvinnande. Alla andra spelar ju i stort sett på ett annat sätt. Det är väl bara Rögle och Växjö som försöker vara lite annorlunda. Men jag tror att det kan vara, det kanske är deras melodi. De har ju lite äldre spelare som kanske inte alltid har lust att ligga på och checka hela tiden, utan de kanske är mer anpassade för att spela i det här lite styrspel, om man får säga det så.
Mm. Vad säger du, Abris?
Ja, nej, men det är ju, det var lite som 90-talet nästan stundtals att se när de ställde upp och spelade styrspel där i när de hade en 1-0-ledning och lite sådär. Men samtidigt så tycker jag inte att det är tråkigt. Jag tycker inte att de spelar tråkigt, för de har ganska bra tryck i grejerna när de väl går framåt och när de vänder spelet och sådär. Så att jag tror att det är en, jag är helt inne på det också, att jag tror inte att de har inget lag som ska spela den här höghastighetshockeyn. De har inte spelarmaterial för det, så därför passar de ganska bra. Att dels vårdar de i pucken på ett annat sätt tycker jag än vad de gjorde förra säsongen. Och sen att de också ransonerar lite grann på krafterna så att det finns lite kvar när de här riktigt mysiga lägena dyker upp, när man bara vill älska att gå framåt och kunna fylla på med mycket folk.
De slog Skellefteå i lördag, ska vi notera och säga till också. Sen, jag såg ju den här matchen Djurgården-Brynäs på Hovet här för en vecka sedan är det väl nu. Det är ju alltid presskonferens efter matcherna, så då lyssnade jag på Barry Smith och Mikko Manner. Och båda, den ena kommer från Finland och den andra kommer från Nordamerika, men de hade presskonferensen på svenska ändå. Och jag blev fascinerad och lite förtjust i Manner, måste jag säga. Oerhört trevlig och berömmande och mysig hockeytränare. Kan det vara någonting i det, att han har en människosyn som är väldigt trevlig och angenäm och behaglig? Kan det ha förändrat någonting, Abris?
Det kan det absolut ha gjort. Sen är ju elithockey är ju inte alltid bara mysigt och trevligt och sådär. Och de lag som når långt har ju också liksom, finns ju också en annan sida, att det kan vara ganska tufft ibland. Jag tror att det är just att hitta den där balansen mellan att människor måste må bra, men det måste också ställas tydliga krav på att man måste leverera. För det är ju en sån bransch lite grann. Tycker man inte om det, så då ska man kanske hålla på med ja, hålla på med någonting annat. Och ja, så det är, jag tror att de trivs otroligt bra under Manner, och så här långt så har de ju också spelat bra. För att det är kul att spela behöver ju inte betyda att det är vägvinnande och poänggivande och men det är ju väldigt tidigt på säsongen också, vi ska ha respekt för det, men jag, så här långt så har han hittat en bra balans mellan det där humana och även, som jag förstår, så ställer han tydliga krav. Han har en väldigt tydlig idé om hur han vill spela och sådär, och den är han inte beredd att rucka på.
Vad har du fått för intryck av Manner, Kolan?
Jag är mest imponerad över hans finlandssvenska. Jag tycker den är helt underbar.
Den klingar så där liksom som en bra slagerlåt i örat.
Ja, men jag såg han på någon intervju där i Seymour, och jag älskar den där finlandssvenskan, det är så jäkla härligt att lyssna på. Men det är säkert lite grann som Abris är inne på också, att han har väl hittat ett sätt att nå fram till sina spelare. Det är ju ofta det handlar om för en tränare, vilket sätt ska jag använda för att nå stora delar av gruppen. Och jag hörde ju där att han har ju möten med sina toppspelare varje måndag för att kolla status på dem, om de mår bra. Det verkar funka nu i alla fall.
Det var väl någon händelse i matchen här som jag blev lite fascinerad över. Var det Anton Rudin som hade ett friläge och blev neddragen, och så var det utvisning till Skellefteå? Skulle det inte varit mål i den incidenten där?
Jag har inte sett den sekvensen tyvärr.
Nej, det var väl många som tyckte att det borde varit så. Absolut. Jag har lite gett upp det där med att försöka förstå exakt vad det är som gäller i alla fall. Men tidigare var det ju så i alla fall att om man blir neddragen när det är liksom öppet mål, så ska det ju dömas mål. Men jag försöker faktiskt lägga så lite fokus det går på domarna och sådär. Och det var ju även en målområdessituation i den här matchen också då, som blev omdiskuterad. Det var ju ett ganska viktigt mål också, Brynäs 2-1 mål där. Och det är väl... Jag kan förstå Skellefteås frustration. Man hade väl ett liknande mål bortdömt, om inte jag minns, som det var mot Leksand, tror jag. Så att en liknande händelse. Så att det är ju... Men det är också det där, jag tycker det är fascinerande med den här, att det måste finnas en konsekvens. Och jag tror vi kommer att landa i att det kommer ju alltid att bli någon typ av bedömningar. Vi kommer aldrig att få 100% i rättvisa i allting. Oavsett hur många videokameror eller hur reglerna skrivs, så kommer det alltid att finnas kantbollar där den mänskliga faktorn måste få avgöra, där en människa tar ett beslut. Och jag är ju av den gammeldags uppfattningen att jag tycker att idrott ska vara så också. Det, ska man ha millimeter att visa, då får man nog pyssla med annat, tror jag.
Kommer det här hålla i sig då? Är det dags för mig att börja ta ett Klarna-lån, eller hur? Vad har ni för dom över Brynäs? Om vi börjar med Kolan.
Jag tror ju att Brynäs... Jag tror de kommer vara bättre än i fjol i alla fall. Kanske de inte...
Det är ju inte svårt.
Nej, det har du ju rätt i. Men om jag skulle sätta dem någonstans i tabellen så... Ja. Nia kanske?
Vad säger Abris?
Vi börjar med det att vi har ju väldigt många trogna lyssnare, men alla kanske inte ändå hörde det avsnittet där när vi hade en liten diskussion, och Dick Axelsson har ju tippat Brynäs femma då, och vi var väl lite både sarkastiska och lite hånfulla, både du och jag, och det slutade med att vi skulle lova någonting, och jag lovade att jag skulle bjuda Dick på en trerättersmiddag tillsammans med hans sambo Nina om det blev så som med Brynäs. Men du toppade ju det där och erbjöd ju en resa till US Open i tennis, var det va?
Dick är ju väldigt tennisintresserad, så jag tänkte det hade ju passat honom då. Och sen är han ju, hans fru då är väl agent för tennistalanger, så det hade väl varit passande att de får kolla på lite trevlig tennis.
Ja. Och ett löfte håller man ju, så är det ju. Så att där står vi nu. Jag känner ju mig lite lugnare med min trerättersmiddag där. Men den där US Open-resan, den är ju...
Men jag kan nog säga att en trerättersmiddag, för du ändrade ju också att det var en trerättersmiddag i New York, kommer du ihåg det? Väljer Dick och Nina en passande Michelin-restaurang, då kan nog den kosta lika mycket som resan.
Man kan säga att vi ligger lite risigt till båda två när jag håller i sig. Så kan vi vara överens om. Men det blir väl att ta ett banklån i så fall. Jag frångår ju helst inte mina tips. Och jag har ju tippat Brynäs 12 inför säsongen. Jag får stå fast vid det. Så får jag väl sätta på med dumstruten big time om det inte blir så. Då. De har fått en bra start, men det är väldigt mycket kvar.
Jag vet inte om det är positivt eller om det är negativt. Men det var ganska mycket händelser i lördagens omgång, och vi fick bland annat trumvirvel, första huvudtacklingen. Det var det Oskar Engsund som tryckte till Hardegård. Jag vet att du vill prata om den här händelsen, Abis, och jag bollar över ordet då. Hur ser du på det här? Jag kan också berätta att Engsund fick, väl, nu ska vi se här, om jag, 3 matchers avstängning. Är det korrekt?
Ja, det stämmer.
Ja.
Det stämmer bra det. Ja, han blev anmäld i söndag morgon och sen kom domen då som under dagen då. Nej, jag vet inte om jag vill prata om det, men det är i alla fall en händelse. Det har inte varit så många händelser om vi nu räknar det där, alltså vad vi nu betraktar som en händelse. Men jag tycker väl att jag har egentligen inga invändningar mot straffet. Jag tycker att den är onödig. De bilder jag har sett tycker jag Axel Kåpan träffar i ansiktet. Jag tycker att han fullföljer lite väl vårdslöst i den situationen. Så att jag är väl ganska mycket på situationsrummets och disciplinnämndens linje.
Kålan har ju säkert delat ut liknande tacklingar och tagit emot liknande tacklingar. Hur ser du på den här smällen?
Nej, jag tacklas inte så mycket när jag spelar. Det kommer du väl ihåg.
Ja.
Nej, men jag tycker så här att... jag köper att man kan bli avstängd för den där, men... jag tycker ändå inte att visst, han satsar och så vidare, men det är så lite som ska till för att nu träffade den i huvudet. Hade han träffat 15 cm åt något annat håll så hade den inte tagit i huvudet. Det hade varit en ordentlig tackling. Så det är jättesmå marginaler när man kliver upp och gör de där tacklingarna. Så ja, jag tycker att det är lite otur att det blir så där. Sen, ja, han kanske satsar lite väl hårt, men han är ju en sån spelare som satsar hårt, så då blir det fel ibland.
Han spänner ju till i sista sekunden där, Oscar. Men jag har också funderat på att om han inte skulle göra det, då riskerar ju han att åka till isen. För då är ju inte han liksom riktigt, då utför ju inte han tacklingen fullt ut. Så att det där är ju lite moment 22 i det hela.
Ja, men det är svårt att tacklas. Och som jag säger, ibland så kommer det att bli fel även fast man... Jag menar, hans intention är ju såklart inte att han ska trycka axelkåpan rakt i huvudet på honom. Han vill ju få stopp i spelet där, och det blev fel den här gången, och då får man slanta in en liten del av lönen, och så får man sitta vid sidan 3 matcher.
Vad tycker du då, Kålan? Vad skulle det ha blivit en anmälan? Skulle han fått någon match avstängning, eller vad känner du som ändå är närmare spelet än vad jag är? Vad skulle din dom vara över den här?
Nej, jag är helt okej med domen. Jag tycker att den ligger i linje med vad vi försöker ha just nu. Så jag ser inga problem med det, absolut inte. Dock så är jag mer av den åsikten att jag tycker att det är lite olyckligt. Men det är fortfarande avstängning, det köper jag.
Oskar Engsund också har ju gått, tycker jag, från en av seriens mest vårdslösa spelare till att verkligen vara en... Jag tycker han har spelat otroligt bra fysiskt spel de senaste åren. Så det här ser jag mer som en olycksfall i arbetet på något sätt. För han, jag tycker att han är en av de skickligaste tacklarna faktiskt i ligan. Och det tyckte jag definitivt inte innan han kom upp till Luleå. Så att, jag har full respekt för att det här var liksom ett olycksfall i arbetet. Och att det inte är mer än det.
De brukar ju säga, Kålan, att i början av serien så är det ganska lugnt. Och sen finns det en period under säsongen. Jag vet inte om det är november. Det är då allting eskalerar och det blir domardebatter. Och det blir tacklingar och det blir konstiga grejer på isen då. Är det för att det liksom lite smygstartar serien, att det bara 2 matcher i veckan och att det inte har hunnit bli en nerv? Är det därför som vi ser så få fula tacklingar just nu?
Det tror jag säkert kan vara en anledning. Men jag tänker också att november, då börjar det ju... Det blir mycket matcher, mycket resande, spelarna är trötta, det är mörkt ute. Det är nog lätt att man tar flera fel beslut under den årstiden när man spelar och reser mycket. Det tror jag.
Mm. Vi får se om det här håller i sig. Jag satt ju bredvid Patrik Sjöberg där, domarkontrollant, och han var väl lite inne på att spelarna till slut ja, lär sig hur man ska uppföra sig på isen. Och att det kanske, vi har kanske gått, ja, det är säkert mindre eller färre antal tacklingar i SHL nu också jämfört med tidigare. Och det gör ju att det kanske, ja, procentsatsen fula tacklingar blir ju mindre då.
Ja, så är det säkert.
Sen kom jag på en grej till när vi satt och pratar nu, som jag har ju pratat om det här någon gång tidigare, tror jag. Men jag tycker det är så tråkigt att domarna är så otroligt torftigt skrivna faktiskt. Att man inte tar en större chans att utbilda både spelare och publik. Hur, vad exakt det är som är fel i tacklingen. Att man gör en video på det. Jag har ju dragit fram Schweiz tidigare som jag tycker är exemplariska på det där. Där man verkligen visar de här små nyanserna i tacklingen. Vad det är som gör att den är okej. Okay, vad det är som gör att den inte är okej. Okay. Det kom ett jättetorftigt liksom mail där det står stor skaderisk. En punkt. Respektlös tackling. En till punkt. Motspelaren befinner sig i en försvarslös position. Det, är ju, det säger ju ingenting egentligen om man ska vara helt ärlig. Där kan jag tycka att det är jättedåligt av en liga som omsätter så pass mycket och som dessutom är en så stor fråga, tycker jag. Jag tror det skulle utbilda många om man gjorde det här på ett mer seriöst sätt. För det här känns som man bara städar undan det liksom. Det finns ingen vettig motivering, tycker jag, i en sån här dom. Och det handlar ändå om rätt mycket pengar för spelarna och de får inte spela och sånt här. Jag tycker man kan ta det lite seriösare där.
Och det är alltså disciplinnämnden som delar ut de här straffen, och de ligger under RF, och de har några som är hockeykunniga i den här nämnden, och sen har vi några jurister, så det är en mix då av olika personligheter och sådär. Och sen har de ju en eller bedömning från SHL som de lutar sig mot hela tiden, precis lite de här punkterna som du läste upp, Abri, så att ja, är det en huvudtackling? Är det nord-syd? Kan spelarna inte försvara sig? Och så vidare. Liksom, är man återfallsförbrytare så bedöms det på ett speciellt sätt. Det om Engsund. Sedan vill du prata om en händelse med Samorski och Brendan Shinnimin. Alltid den här Shinnimin alltså. Vad var det som hände där som du ville prata lite om, Abris?
Det låter som jag sätter hela dagsordningen här. Vi var väl lite överens om vad vi skulle prata om. Men jag har ju sett situationen. Jag kan inte säga att jag har sett den från alla vinklar som finns. Så att det kan ju finnas någonting där. För det första tycker jag att det är helt horribelt hur man kan döma en diving i den situationen. Som jag har sett bilderna så tycker jag det liksom känns som ganska dåligt spelsinn av domaren, måste jag säga. Det tycker jag är, ska man döma en diving, då bör man vara rätt säker, tycker jag, på vad man gör. Alltså det är, och det här kändes definitivt inte som en sådan situation. Så därför tycker jag det blir lite knepig, dålig dag på jobbet, känns det lite grann som från domaren där. Och det är ju en spelare som är väldigt mycket i ropet också. Och då känner jag att man bör vara ännu säkrare nästan på vad man gör.
Fick han den här för att han har, ja, Shinnimin på tröjan?
Ja, men det är klart att det är så. Det är domarna. Sticker ju inte under stol med det. Och de säger ju det. Att de som missköter sig bäst håller vi ett extra öga på. Det är som i skolan ungefär. Det förtjänar de ju många gånger. Så att det är ju inte det. Men ska man hålla ett extra öga så bör man ändå ha bra koll då på vad man gör. Sen finns det ju en till nivå i det här också. Men jag kan komma in på den lite senare just med Shinnimin där. Kolan har säkert också någon tanke runt hans filmning. Han kanske tycker det var en filmning.
Ja, han får gärna prata om diving i stort. Om det är ett problem också. Eller om det här, alltså, använder spelarna, förstärker spelarna. Gör man det? Ordet är ditt, Kolan.
Jo, men det gör man. Det är ju någonting som har kommit på de sista 10 åren typ. Jag upplevde inte att det fanns i samma utsträckning när jag kom upp i SHL, utan det är någonting som har kommit på senare tid. Och det är ju, ja, anfallande spelare tycker väl att man blir hakad, man blir stängd, och domarna tar det inte, så att man väljer att, ja, men att upplysa domaren. Det är väl egentligen det man försöker göra. Man försöker påvisa att han är här med klubban, och man lyckas ramla omkull eller hela kroppen vrider sig. Det är jävla tråkig utveckling här. Men samtidigt så förstår jag ju också de offensiva spelarna som kanske hela tiden har en klubba i armväcket eller vad det nu kan vara. Men jag tycker att det är sorgligt att vi ska behöva hålla på med filmningar. Det får de hålla på med på fotbollsplan.
Du nämnde ju fotbollsplan och det var ju lite följdfråga jag hade här. Är det här på grund av att jag säger inte att det är utbrett inom fotbollen, men det finns betydligt mer där än i hockeyn. Är det för att fotbollsmatcher syns så mycket? Man ser att vissa lag kan få frisparka, kanske med straff efter att en tvivelaktig situation. Tror du att det är influenser från fotbollsplanen, Kolan?
Det kan det absolut vara. Det skulle jag inte bli förvånad av. Fotboll är en otroligt populär sport som i stort sett alla tittar på. Så det kan det säkert vara.
Men där är ju också, jag måste ta upp det, EM-finalen var ju en helt fantastisk match med en helt fantastisk domare, måste jag säga. Där ser man ju vad en matchledare kan göra med en fotbollsmatch. Jag har väl också suttit och skakat på huvudet och nästan slutat titta på fotboll, för jag tycker internationell fotboll framförallt, för jag tycker det är så mycket. Men den domaren, han visade direkt att det är bara att kliva upp och spela. Så det, försök inte med någonting. Och efter ett tag så förstod ju spelarna där, och sen var det ju riktigt liksom bra, schyssta, hårda tag liksom, och ingen som låg kvar. Så jag tror också att man måste sätta nivån, både dels inom lagen för vad som ska gälla, men också matchledaren har ju ett stort ansvar och inte liksom falla för de där grejerna, även om jag förstår att det är svårt att se när det är en filmning ibland, för de är ju skickliga många gånger på det också.
Och om du filmade och förstärkte, Kolan, vad hade du tyckt var jobbigast? Att den här filmningssekvensen rullar på sociala medier, du får ett högt bötesbelopp, eller att du får ett samtal från, ja, vi säger Lärking, som berättar att nu har vi kommit på det, att du filmar här, gör inte om det, du får gult kort. Vad hade tagit mest på dig?
Men är inte bötesbeloppen ganska låga på en filmning? Är det inte typ 5000 kronor
ja,
eller något?
Ja, och det dubblas väl om det är om man har gjort det flera gånger då?
Ja, men jag tycker nog att det är värst att det syns överallt. Om det ligger ute på Twitter och Instagram och ja, alla möjliga hemsidor. Det är ju pinsamt om man ska behöva
att
vara
man
med i en sån
påkommen med handen i kakburken. Är det så du menar?
Ja, det kan man väl säga.
Vad tycker du då, Thomas? Filmar Kinnemin, eller tycker du att han blir orättvist
behandlad
i den situationen?
Jag tycker inte han filmar. Nu har jag har gnuggat den här fram och tillbaka via Svehockey GIFs då, Twitterkonto. Skulle kanske vilja haft lite bättre bilder på det hela. Men jag tycker inte han filmar. Jag tycker att han har lite dålig balans. Han borde, eftersom han har spelat hockey så många år, ha lite bättre balans. Men jag tycker inte att det är en filmning.
Nej, han får ju ganska brystbehandlad framför mål. Det är ju en crosschecking först och sen drar de med lite igen också. Så att jag menar, det är ju inte så himla lätt att stå på benen i det tillfället, tycker jag, då, utifrån det jag ser. Men har du någon känsla, Kolan, när du har sett bilderna, eller?
Nej, jag tycker också att det är jättesvårt att se. Det är lite, jag såg bara den där länken som du skickat till mig, för jag kollade inte på den här matchen live. Och jag tyckte att det var svårt att se, men sen generellt så gör väl domarna oftast ganska enkelt för sig när det är såna här grejer, att man tar båda. Jag tycker det händer i stort sett nästan i varje omgång där det är, ja, men om det är någon som puttar en gång och så kommer person nummer två och drar fyra slag med handsken, men då är det ändå båda som blir utvisad, fast de till att börja, ja, så har de ingen utvisning, men vi gör det lätt att ta båda. Jag upplever att det är mycket så att man väljer att ta båda istället för att bara ta en.
Ja, vi får se om det här blir någonting som kommer synas eller märkas mycket under den här säsongen. Jag hoppas inte det. Vet ni vad som händer den här veckan, pojkar?
Ja, det blir publik på matcherna.
Exakt. Första gången på 18 eller 19 månader så kommer vi kunna ha välfyllda arenor. I fredags var jag och kollade HV71 AIK i den allsvenska premiären, och jag hängde lite med Hockeyallsvenskans ledare där, Erik Ryman och Gabriel Monidell. De var lite oroliga för att att arenan inte kommer bli så välfyllda efter ett tag den här säsongen, för att det har matats in eller hockeybesökaren har liksom vant sig av att gå på matchen, att det är ganska bekvämt i tv-soffan. Tror ni att publiksnittet kommer sjunka? Alltså att vi har en pandemideffekt som sker nu?
Det tror jag.
Varför tror du då? Varför säger du så?
Nej, men nu är man ju van att sitta hemma och titta på matcherna, och det är ju otroligt bra sändningar. Man ser allting, det är massa repriser. Nu pratar jag också för mig själv, för jag har ju stort sett aldrig sett någon match live, utan bara spelat, och sen så sitter man och tittar på tv när de andra lagen spelar. Men jag tror någonstans att folk blir väl bekväma, och man har upptäckt att det är ganska skönt att sitta hemma. Vi kommer säkert ha fulla hallar ett tag nu i början, men det skulle,
jag
skulle,
nyhetens behag.
Ja, men lite så. Det kommer säkert säljas skitmånga biljetter till exempel Leksands CHL-match, som normalt sett ingen bryr sig så mycket om. Men jag tror att det kommer nog att dö ut lite grann. Det kanske kommer dippa en aning på vissa arenor i alla fall.
Men är inte det här livsfarligt? För om det är någonting som hockeyn behöver, så är det ju alltså supportrar, liv. Alltså, man älskar ju ett utsålt Hovet där hela kortsidan är som en stor klack, och det skapar ju en stämning på matchen som är, ja, man kan ju gå dit bara för att känna av stämningen, och blir hallarna bara halvfulla, då är det ju liksom värdelöst. Jag minns ju när AIK och Djurgården spelade på Globen här på, om det var 00-talet, och det var 5000 i Globen, och det var ju sån öken, alltså det var ju så tråkigt, och det kändes som att det var en träningsmatch, fast det kanske var en viktig match i elitsen, som det hette på den tiden. Vad tror du om publikintresset efter pandemin här, Abris?
Ja, nej, men jag tror väl som ni gör, höll jag säga, att jag tror att det kommer publiksnittet kommer att sjunka. Så jag vet jag inte om det gör så mycket. Jag menar, de här tv-avtalen de skriver nu, så är ju pengarna säkrade ändå. Så att det är väl, det fanns ju en tid när jag gick på trav också, när det var publik på travet. Och det är ju ingen publik på travet, men det snurrar väl bättre än någonsin med spel och sponsorer och allt vad det är för någonting där ändå. Så att det går ingen nöd på dem. Och med de tv-avtal som de skriver nu, så kommer att börja ticka in om något år, så då räcker nog man har fullt på matchen.
Ja, fast det är ju jättetråkigt. Då,
ja, det alltså, är en annan sak.
Ishockey är ju en live-idrott.
Ja, men det gick ju att spela en hel säsong utan publik, så kanske det går att spela flera säsonger med halv publik också då. Så länge cashen kommer in så funkar det ju ändå.
Vad kan hockeyn göra för att fylla hallarna då? Jag vet att Malmö har ju dumpat biljettpriset här på, om det var första matchen, för att ja, det skulle bli över 10 000, ett oerhört tryck där i Persson Nilssons fantastiska arena. Vad tror du, Kålan? För, det här, för mig är det här jätteviktigt. Om det inte blir publik på matcherna, hockey utan publik är som kärlek utan kyssar för mig.
Ja, men jag håller med. Det är inte ens kul att vara i hallen och titta på de här matcherna när det inte är någon publik. Jag var och såg en match förra året och jag tyckte det var skittråkigt. Det var ju det som var avgörande för mig, varför jag valde att lägga ner min karriär dessutom. Men jag tror att det kommer ställas ganska höga krav på de som har hand om eventerna framöver. Att man måste kanske hitta andra lösningar. Och jag vet inte, man får slå upp lite öltält som Brynäs gjorde det något år. Och man kanske får ha någon trubadur innan matcherna, jag vet inte. Det måste finnas andra saker man kan göra för att locka dit folk och göra det till en ännu större grej än bara en hockeymatch.
Ja, men vi har varit inne på tidigare att man måste ju jobba väldigt, väldigt aktivt med publiken. Det är ju idag, 2021, så kommer inte publik till något evenemang av sig själv. Liksom, utan det handlar ju om att hela tiden förnya sig, hela tiden hitta olika vägar, och inte minst att man spelar en bra hockey på isen tror jag är faktiskt inte helt oväsentligt heller. Jag tror att det finns något i det. Sen har jag aldrig sagt att det ska vara tomt på läktarna, men jag tror att det kanske är publiksnittet sjunker 1000 eller 2000 personer, så tror jag att de tv-pengarna med råge kompenserar det.
Det återstår att se. Jag vet att vissa matcher den här kommande veckan är det riktigt bra tryck på biljettförsäljningen, men de signaler jag fått där från hockeyfamiljer, det är att längre fram så har det inte sålt så mycket, och det är väl säkert en del säsongskort också som kanske har lämnat in sitt kort, om man har inte kunnat få se hockey på väldigt länge. Men jag hoppas verkligen att vi i Hockeysuren har fel här, och att det blir välfyllda hallar framöver. I alla fall två första veckorna borde det vara ett oerhört sug att få gå med familjen eller kompisarna eller flickvännen på en hockeymatch. Vi får se vad som händer i det ämnet. I fredags var jag som sagt var i Jönköping, och jag tänkte stanna lite där. Jag la ut en bild, åkte hem ganska tidigt i lördags från Jönköping hem till Stockholm, och när jag stod på tågstationen i Jönköping så kikade jag ut och förundras över hur vackert det var i Jönköping. Jag vill påstå att det är, jag säger, en av Sveriges finaste hockeystäder. Vilken stad tycker ni är den finaste hockeystaden? Vi kan börja med Kolan där. Du har ju bott i Jönköping också.
Ja, nu har inte jag bott i varken Stockholm eller Göteborg, så jag kan inte jämföra med dem. Men Jönköping är nog nummer ett. Sen gillade jag Karlskrona också. Men Jönköping, alltid när man har varit hemma och hälsat på i Gullsundshyttan eller Lindesberg, så när man kommer och åker på den här vägen och börjar se vattnet, då mår man ganska bra. Det är rätt härligt.
Vid Vättern menar du där, när man åker ner liksom?
Ja, men precis. Man åker på stora vägen där och man har kvart 20 minuter som man bara kan njuta innan man är framme.
Ja, man cruisar ju lite på den här vägen och så åker man förbi alltid en massa lastbilar jag tycker alltid har varit fint väder när jag varit i Jönköping också. Det är säkert bara en slump, men är jag lite förtjust i den staden. Vad har du för tankar runt en vacker hockeystad, Abris?
Ja, först måste jag veta vilka som kvalificerar sig. Är det SHL?
Ja, det är väl
SHL,
du får ta du får ta vilken klubb du vill. Ja, i Sverige.
I Sverige. Ja, då tar jag HV där. Det är väl olika saker där egentligen. Jag tycker att både Örebro och Linköping har ganska mysiga så här stadskärnor faktiskt som kan vara. Sen gillar jag Stockholm, måste jag säga. Det kanske man inte får säga, för då blir man stenad. Men det är väl... jag gillar ju när arenan ligger hyfsat centralt, det måste jag säga också. Alltså att det inte ligger på en industriområde eller någonting, eller liksom i någon så här långt utanför stan och så. Det är inte så jätte... jätteförtjust. Det där är ju Skandinavium, tycker jag, plus man liksom kan gå avenyn och sen vika av och ner mot Skandinavium där, och det är lite barer och grejer på vägen ner där. Det sitter lite support.
Man ser Liseberg i bakgrunden också.
Ja, så att det är ju, det finns rätt många där, men jag uppskattar de arenorna som ligger centralt, måste jag säga.
Örnsköldsvik är jag lite förtjust i också, med placeringen där och gångavståndet från centrum. Och så ligger det vid hamnen där, så det ligger också väldigt, väldigt...
Ja, den arenan ligger ju magiskt, alltså den, måste jag säga, med gamla Kempis, numera. Vad heter det? Heter den Fjällräven nu? Eller bytte de igen? Hägglunds.
Hägglund då. Såklart. Det var inte journalisten som sponsrade, utan det var ett lokalt företag, eller det är ett ganska stort företag. Jag tror de har väl...
Är det inte Pelle? Är det inte Pelle?
Nej.
Va? Jag var säker på att det var Pelle Hägglund. Ja, du ser. Ja, ja.
Jag tror att de gör lite sådär stora lastbilar och lite militärfordon där, Hägglunds då. Jag satt och googlade på dem då. Det är ett framgångsrikt företag som har köpt namnrättigheterna till Modos fina hemma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men då pratar om hockeyallsvenskan där. Vad tyckte ni om det här greppet Super Friday som har lanserats nu med två matcher då efter varandra? En match som började tidigare 18 och en match som börjar lite senare 2030 då. Hur orkar ni konsumera två matcher framför tvn?
Skitkul tycker jag det var.
Ja, det var grymt. Jag kollade båda matcherna.
Ja, vad sa era fruar då?
Man får försöka trolla bort dem på något sätt. Jag kommer på det nu att varje sån här superfredag eller löningsfredag så ska jag nog fråga henne om inte hon ska ut och köra lite after work med kollegorna och sånt där. Så kan man sitta och pysa på där med lite matcher.
De hade väl lite tur också när det blev två matcher som var ganska häftiga.
Ja, men tur förtjänar man ju. Vet. Det är ju inte något man bara får. Utan de hade väl ett bra grepp. Och då finns det väl upp... Jag tror att lagen också tände till. Det ska Kolan svara på. För han är ju mycket mera i närtiden vad jag är. Men jag tror att man tände till lite. Så man vet att man mycket blickar riktad mot sig. Liksom. Dels från läktaren naturligtvis. Men framförallt från tv-apparaterna. Det är liksom huvudmatchen 6:30. Och då tror jag att man också taggar till lite extra.
Ja. Ja, men det var alltid roligare att spela huvudmatcherna, som där på lördag att man spelar 3:00 eller man hade sena matchen 6:00, men det var alltid lite roligare när det var huvudsändning, för då visste man att folk tittar.
Tar man av sig hjälmen, om man vet om att det är huvudmatch, tar man av sig hjälmen och slänger med håret lite mer när man vet om att det är många kameror riktade mot den.
Det gör säkert vissa, det skulle jag kunna tänka mig.
Vilka tror du skulle göra det då? Vilka är det som älskar och har bra fluff i sändningen?
Oj, ja det var en bra fråga hörru du. Ja, men det är väl alla de här långhåriga. Jag skulle tänka mig en sån som Olle Liss kanske. Han gillar att hålla på med hjälmen, det här lockiga guldhåret som sticker ut under det. Så det får bli han.
Vem är den mest fåfänga spelaren du har att spela ihop med, kolla?
Jag skulle nog säga Henrik Malmström.
Gamla Brynäs, han solar solarium har jag för mig.
Ja, han var väl sjukt. Han var väl sjukt vältränad också.
Ja, han var otroligt mån om sitt yttre.
Jag tror jag gjorde någon grej på honom och jag minns att han hade någon kroppsfett som var liksom, ja, bara på 3-4%. Du som har, ja, varit i omklädningsrummet med han, är han extremt fit?
Jo, men det var han. Nu är det ju 20 år sedan jag såg han, men han höll i bra länge och kunde spela också, men det är ju en typisk träningsprodukt. Han var ju alltid kvar och körde i gymmet. För övrigt så körde han i gymmet i bara överkropp också. Det är ju stort redan på den tiden.
Men blir man inte förbannad då som lagkamrat när man står i, när man har bara gymmet?
Nej, då gick jag därifrån bara.
Okay. Jag tror han är från Kristianstad. Kristianstad har ju inte producerat allt för många hockeyspelare, men han har gjort en riktigt fin karriär. Jag tror han fortsatte i Norge sen, om jag minns rätt. Jag har inte fuskat via Lead Prospect, utan jag tog det bara rakt upp och ner.
Nej, han spelar länge i Norge, stämmer.
Ja. Ja, men då fick vi lite insight där om Malmström. Men tillbaka till hockeyallsvenska premiären där. AIK chockade ju då HV och tog ledning med 2-0. Sen vände HV och de förde ju matchen då och vände med och vann med 3-2. Hur säger de HV-säsong, Kålan? Vad har du för känsla? Kommer de, alltså alla tror ju att de kommer gå upp. Alltså det finns ju inte, om du tar ut 1000 journalister, klubbchefer, sportchefer, så är det 9-9 som säger HV kommer gå upp. Är inte det, alltså är vi rätt ute här?
Ja, man är ju dum om man säger något annat med tanke på hur de har värvat. De har ju värvat som att de är ett SHL-lag, men de ska spela i Allsvenskan. Men jag tycker man kan jämföra det lite grann med hur det var för oss när jag kom till Leksand och vi skulle spela i Allsvenskan. Vart man än åker någonstans, åker du till Västervik eller till Tingsryd, så för de lagen så är det årets match. De vet att det kommer bli fullsatt i hallen, det brukar inte vara, men när Leksand kommer och nu då när HV kommer så kommer det vara fullsatt, och för dem så är det verkligen årets match, men för oss och för HV så är det ju en helt vanlig match. Och kanske om man åker till Tingsryd eller Västervik så känner man väl att man bara vill ha det överstökat och åka därifrån igen.
Men taggar man inte till som spelare egentligen då också, om det är utsåld arena, att man vill tysta den och sådär?
Jo, men det är ju vardag för, om jag bara kan dra paralleller med hur det var för oss, vart vi än åkte så var det ju nästan fullt. Det var alltid högst publiksiffran när Leksand kom på besök. Och för oss så blir det blir ju vardag då. Det är ju, man är ju få förunnad att kunna ha det så, men jag tror alltid att det andra laget har ju en fördel, för de vill ju verkligen visa alla som är där att vi kan slå de här jävla soporna, som man brukar säga.
Ja, ja. Jag tror att det var extremt viktigt för HV att de fick kunde vända och vinna den här matchen. Jag tror att det hade blivit jobbigt för dem om de hade fortsatt. Det stod ju 0-2 och Erik Norin gjorde ett fantastiskt mål där. Jag gjorde två mål för övrigt då. Jag gjorde båda AIKs mål. Men när de till slut lyckas vinna, jag såg hur Tommy Samuelsson bara blåste ut luft där på slutet. För Gunnarsson i HVs mål gjorde en fantastisk räddning, så det var väldigt nära att det blev 3-3 på slutet. Men det var som lite skönt för dem att de fick andas ut lite och fick en bra start. Hur tror du kommer gå för HV den här säsongen, Abris?
Jag har ju tippat att de går upp, och det tror jag att de kommer att göra också. Jag är inte blivit ett dugg förvånad om de även kommer att förstärka laget ytterligare under januari och februari kanske. Där. För det kommer inte att saknas resurser, och de vet ju också exakt vilka lag de kämpar med om att gå upp. Det är det som är fördelen nu på ett sätt med Allsvenskan, att du vet vilken din motståndare är, eller i alla fall vilken liga den kommer ifrån. Det har ju varit tuffare om man möter ett SHL-lag och man inte riktigt vet vilket lag det blir och hur bra de kommer att kunna förstärka innan ett kvalspel och sådär. Så att jag tror att de kommer att att lägga in för att ha lite marginaler också, för att vara säker på att de har det bästa laget.
De letar efter en till forward, fick jag höra från en bra källa här när jag var nere i Jönköping. Och då vart jag lite sådär, för ser man på deras lag, de kan ha en tredje kedja med Marcus och Jonathan Davidsson då. Jonathan var väl i Nordamerika för, något, ja, för någon säsong sedan. Då har man en ganska bra tredje kedja för att vara i Hockeyallsvenskan. Men man vet väl om att det kommer skador och det händer grejer och det är en lång säsong. Det här systemet då, Kolan, jämfört med när du tog steget upp till SHL med Leksand. Är det lättare att man inte behöver slå ut ett SHL-lag för att ta sig upp till högsta serien?
Ja, det är det. SHL-lagen har ju i regel bredare trupper och man har mer resurser. Så att, det är klart att det är lättare att spela mot de lagen som du möter under säsong. Det tyckte jag var den stora skillnaden när vi då kom upp ifrån SHL och så skulle vi spela mot Timrå, ett lag som vi bara hade sett på TV. Man har inte spelat mot dem. Så jag tror att det är klart att det är enklare att möta samma lag som du haft i serien.
Den stora grejen där på fredagskvällen var ju Södertälje-Björklöven. Alltså premiär för, i den här serien. Södertälje gör ju en liten satsning och de pratar om att de ska bli bättre än förra säsongen och har ju ett hyfsat lag. Och så förlorar man på hemmaplan då. Jag tror det var 1200 i hallen med 2-10. Alltså det är för mig helt otroligt. Hur kan det här ske, Abris?
Ja, det är nog många i Södertälje med omnejd som funderar på det. Och när man såg, nu fick de ju en rätt så jobbig start där med tidigt mål emot. Men det såg ju fullständigt förvirrat ut, skulle jag vilja säga, över 3x20 minuter. Och jag tänker man förbereder sig noga in på säsongen. Liksom ska det här liksom inför den här premiären och sen rasar allting. Det måste vara en riktigt tuff käftsmäll att resa sig från. Och jag tror att det har... Södertälje-fansen och Södertälje-publiken är ju kanske inte den mest lätt hanterade heller. De har ganska stora krav och förväntar sig rätt mycket av sina lag. Så att det är nog en ganska pressad stämning där, skulle jag kunna tänka mig.
Skotten var ju då 32-30, sett i hela matchen. 11-6 i mittperioden och ändå så vinner Björklöven med 0-2. Hur gör man... Om man får en sån här käftsmäll, Kolan, hur gör man? Hur pratar man ihop sig laget för att liksom gå vidare? Eller är det bara en match att man noterar inte? För mig är det sån stor siffra och på hemma is. Det är det som gör att det blir så förnedrande nästan.
Ja, men jag kollade i matchen och jag tycker att Södertälje har lite oflyt också. Jag vet inte om ni såg när han Anderberg kommer från utvisningsbåset och får ett friläge och pucken hamnar ju precis framför målgården. De ska bara slå in den i öppen bur, men en Björklöven-spelare backcheckar och lyfter på klubban. Sen vänder de och gör 5-1 istället för 4-2 och det hade varit match. Så de fick ju lite psykologiska tunga mål där. De gjorde 2 mål i boxplay bland annat. Sen var det några fler kontringsmål när man undrar om Södertälje överhuvudtaget har tränat på hur man ska backchecka och hur man gör i en hemgång. För det såg ganska förvirrat ut, som AB säger.
Ja, det är där jag känner lite grann. Att även om man har kunnat fått något mål till med sig och sådär. Så, men när helheten ser så pass dålig ut. Liksom, så då tror jag inte det spelar någon roll egentligen. För att de blev ju sårad gång på gång på gång. Nu gjorde ju Björklöven jättebra match, absolut. Och utnyttjade de lägen de hade. Men just att man inte får ihop... det kollektiva spelet, helheten i spelet bättre än så där, då är man riktigt illa ute, som oavsett vilka man möter eller hur många mål man gör framåt heller för den delen, för att det kändes som att det läckte på alla håll.
Det blir väldigt mycket frågetecken över Södertäljes lag också. Man kan ju också, Fredrik Bergvik startade ju matchen för Södertälje. På 13 skott så släppte han in 7 mål. Det är ju också väldigt fascinerande.
Ja, men om man kollar på lägena så är det ju, jag menar, det är 2-1 och det är inga lätta skott han får på sig. Och det har ju mycket att göra med hur de gång på gång går bort sig i anfallszon och de tappar folk. Och sen så har de ju något mål där Björklöven vinner pucken ner i hörnet och sen åker de bara runt mål och där står Liss helt fri mitt i slottet. Sådana missar har man inte råd att göra, och de gjorde säkert 5-6 stycken sådana i den här matchen som det blev mål på. Så det var ju riktigt dåligt.
Vi får se om Södertälje hämtar sig, och vi får se om Björklöven är så här bra också. Det blir väldigt många spännande månader framför oss här. Finns det något annat resultat från den hockeyallsvenska premiären som ni höjde lite på ögonbrynen över?
Ja, men det är väl Vita Hästens. Ja, Västervik tycker jag ändå att jag har liksom insett att det är ett bra lag. Jag tror inte att det bara handlar om Mattias Kalin där, utan de Georgsson där, sportchefen, har hittat någonting, och han är för jäkla duktig att hitta nordamerikaner. Så att jag var nog mest överraskad, tror jag. Ja, över Vita Hästens seger i Mora, måste jag säga.
Mm. Vita Hästen är ju rejält nederlagshippade den här säsongen. Och de låg ju under med, Mora hade ju lite greppet om den här matchen. De ledde med 2-1 då, men sen så vände Vita Hästen andra perioden, och så vann de till slut efter förlängningen där. Och så. Mora har ju... vi får se om de kan spela upp så där. Men Västervik då? Eller Modo då? Hur, alltså Modo liksom på något sätt... Det är inte så många som pratar om dem den här säsongen. Man tippar om sexa, sjua och så vidare. Jag menar, ska inte Modo tillbaka till SHL? Vad är det de saknar för något, Abris?
Jag tycker inte att de har tillräckligt bra lag för att vara med och slåss där uppe. Det är framförallt det. Nu har man gjort en nystart här med Henrik Gradin heter han, och Kalin då, som tränare. Gradin som sportchef då, och det är ju... Man är ju inte liksom redo än för att vara med, tycker jag, och tampas där uppe. Och det är man nog medveten om själv också. Man har ju inte satsat på något lyxbygge direkt den här säsongen, utan man har ju hållit i börsen rätt bra och spetsat med några nordamerikaner. Som vi inte riktigt vet hur bra de är och sådär. Så att det är väl framförallt det jag tycker. Att jag tycker inte att de är... Säg om 2-3 år, om den här satsningen blir lyckad nu med de här. Då kan vi nog börja snacka om Modo igen, kanske.
Mm. Otroligt hur det kan förändras. Alltså SHL utan Modo, det är ju jättemärkligt. Men nu har de ju bevisat att de inte riktigt har de här vapnen för att ta sig upp. Om vi flyttar fokus till SHL, vad tycker ni var lördagens mest intressanta händelse? Eller matchresultat? Leksand hade ju greppet och ledde med 3-0 och lyckades förlora med 3-4. Kan du berätta lite den här liksom falska tryggheten, Kolan, som kan infinnas i ett lag och som gör att man börjar man tänka på vad man ska göra efter matchen? Är det därför man kan tappa allting? Eller vad är det som gör att det kan bli en sån här scenförändring i en match?
Jag tror ju, när jag satt och kollade på matchen så kände jag så här, hur dålig är Linköping egentligen? Jag tyckte Leksand spelade bra, men inte så här överdrivet. Men Linköping hade ingenting. Det kändes som att det här kommer de vinna hur lätt som helst. Och det kanske blir så att de känner det också, att det är lugnt, det här har vi. Och sen så helt plötsligt så kommer det ett powerplay och de gör mål. Då blir det lite stirrigt, och sen så kommer det ett powerplay till och det blir mål. Och då är det svårt att trycka på knappen igen om man väl har slagit av lite grann.
Finns det inte något som heter det, att det finns inget svårare än att leda med 3-0, va?
Jo, det verkar ju stämma i det här fallet.
Jag körde den en gång när vi spelade juniorlaget, och då låg vi under med 3-0 inför tredje perioden, och då sa jag att kom igen grabbar, det här går bra, det finns inget svårare än att leda med 3-0. Då reste sig Per Jos upp och sa att ja, det är då fan så mycket lättare än att ligga under med 3-0 i alla fall. Så. Och då det höll alla andra med om också.
Ja. Ja. Sedan har vi Örebro som åkte upp till Luleå och höll nollan då. Enroth var väl helt magisk i den där matchen. Jag har inte sett så mycket av den då. Och sen hade vi Frölunda som vann på borta is efter förlängning mot Oskarshamn då. Och sen har vi den matchen som du var, Brynäs Skellefteå, där Brynäs vann. Och så har vi Växjö mot Rögle som blev 3-2. Vad har du mer för spaning från SHL-omgången där i helgen, Abris?
Jag tittade ju mest på Brynäs Skellefteå och Växjö Rögle då. Och det var väl... Brynäs har vi avhandlat lite grann. Jag tycker att Skellefteå har liksom svårt att få igång sitt spel. Jag tycker liksom själva grundspelet, spelet med pucken, för dåligt. Och det kanske inte är så konstigt heller, med tanke på att de har väldigt mycket nytt där. Och Skellefteå brukar ju inte vara ett lag som är på topp i september heller. Thompsons fysträning brukar ju sitta i fram till typ så här januari, februari när de börjar växla upp. Så att det ska väl inte dra för stora växlar av. Jag tror det var viktig seger för Växjö sen att studsa tillbaka och vinna mot ett lite ringrostigt Rögle, tyckte jag såg ut som. Jag vet inte, de har inte spelat på 9 dagar eller någonting, tror jag, Rögle. Så att det kändes så. Det var lite intressant, för jag satt och såg Växjö i torsdags mot Brynäs, och då satt jag och tänkte, var är Pontus Holmberg och Olle Lycksell någonstans? För Växjö måste få igång dem, om man ska ha, man kan inte bara leva på en kedja. Och det svaret fick jag ju i lördags då, när Pontus Holmberg var lysande, och även Lycksell fick göra mål och sådär. Så att Holmbergs framspelning till Växjös 2-1 måste det vara, är ju fullständigt briljant, tycker jag. Han vänder upp mot backhand, vänder tillbaka mot fåren och hittar in framför målet. Den är ju, där ser man att killen har ju någonting. Det var ju, det finns en anledning att Toronto fastnar för honom.
Det var ju en repris på SM-finalen också. Och Växjö lyckas ju vinna den här matchen också. Nu är det ju så, det som vi pratade om, att nu kommer ju omgångarna bli mer, alltså fulla. Det kommer ju vara 7 matcher framöver här. Och det är på grund av att en del lag då har ju valt att flytta fram matcher de här 2 veckorna som SHL har pågått, för att kunna fylla sina arenor då. Några lag valde att inte göra det för att de tyckte att spelschemat blev för komprimerat. Och då pratar man om skaderisk och så vidare. Vi får se vad som blir, ja, vem som blir gladast, om det är kassören eller om det är sportchefen till slut då efter säsongen. Kolan, vi har ju vårt stående moment här. Lyssnade du på förra avsnittet när vi hade Dick med i studion för övrigt?
Ja, jag hörde det.
Ja, och då hörde du lite, han ställde ju en fråga till dig där, vad du tyckte att, eller du ställde ju fråga till honom om han ångrar någonting av alla utspel han gjort, och det gjorde han ju inte givetvis då. Och så. Men sen undrar han lite här med hur du ser på att din karriär är över, och om du ångrar att, ja, om du saknar hockeykarriären.
Nej, det gör jag inte. Men nu tar jag lite grann emot mig själv här också, för att på fredag ska jag spela en hockeymatch. Jag ska spela med min moderklubb Guldsmedshyttan. Deras seriepremiär, så jag ska ju trots allt göra en hockeymatch till.
Men berätta lite mer om det här. Vilken division är de i och varför gör du det här? Ska du få tröjan i taket eller vad sker för något?
Jag har faktiskt redan tröjan i taket. Den har nog suttit där i 10 år, tror jag. Vi är lite före i tiden i Guldsmedshyttan. Vi hänger upp tröjorna innan man har spelat klart. Nej, men det är division 2, och han som är ansvarig i klubben har jag spelat. Innan jag flyttade till Brynäs då, så spelade jag i A-laget, och då var den här killen med och spelade, och han är nu ansvarig för föreningen. Så han frågade om jag var intresserad av att komma hem och spela en avslutningsmatch, kan man väl säga det.
Ja.
Så det ska jag göra på fredag i Guldsmedshyttan mot Arboga.
Har du panikångest för det här?
Nej, det har jag inte. Men jag känner också att jag behöver nog prova min utrustning och kolla så att jag har alla grejer och att det fortfarande funkar att ha utrustning på sig. Jag har inte haft utrustning på, vad är det, 1,5 år. Så ja. det kan vara skönt att testa så att grejerna fungerar.
Man får en chock när man drar på sig byxorna och man inte kan knäppa dem ordentligt.
Ja, men så kan det absolut vara. Så är det med det. Så den matchen,
men är det inte skaderisk? Alltså division 2 är ändå division 2. Eller tycker du att, nej, men det fixar jag. Jag spelade ju bara för, vad blir det, 1,5 år sedan. Det här löser jag.
Thomas, det återstår att se.
Ja. Jag såg ju dig på paddelbanan. Du är ju ganska fit fortfarande i alla fall.
Tack ska du ha. Nej, men vi får se hur det går. Det ska bli kul att spela i alla fall. Men för att komma tillbaka till Dicks fråga, så nej, jag ångrar inte att jag slutade. Jag tycker att jag hade inte mer motivation, och då är det jättesvårt att fortsätta spela. Jag provade ju träna ett tag med Borlänge om jag skulle göra en ny start i ettan där med dem. Men jag kände ganska snabbt att jag har inte huvudet med mig, och då orkar inte jag lägga ner. Det kommer aldrig fungera om man inte har skallen med sig, om man ska spela. Det är i alla fall inte för mig. Så jag är väldigt nöjd med att ha slutat. Jag tycker det är skönt att kunna vara hemma och se sina barn, se deras matcher. Jag behöver inte missa någonting som jag alltid har gjort innan. Så det finns ett liv efter hockeyn.
Men du, om det här matchen på fredag, är det lite derby när ni möter Arboga också? Är det så, eller?
Nej, det tror jag inte. Det är ändå en bit emellan. Jag vet inte vilka lag de har i närheten. Jag skulle tro att det kanske är Hällefors eller något som är närmast. För Lindlöven är ju ettan, annars är det de som är... När jag spelade i A-laget förr då, då var det ju... GSK och Lindlöven var ju samma division. Så då... Det var ju alltid de man skulle slå.
Ja, just det. Men om det är roligt på fredag och du kanske gör ett mål och allting funkar och du känner att... Vad kul det är att sitta i omklädningsrummet efter matchen. Man är svettig och så pratar man om själva matchen med polarna och sådär. Finns det en chans, eller jag kanske ska säga risk, att du fortsätter i Division 2 eller att du börjar leta efter något Division 3-kontrakt i Tyskland eller något sånt där?
Om jag säger så här, jag kommer ju inte att spela något mer i Guldsmedshyttan, för det är ju 2 timmar att åka, så att det kommer jag inte att göra. Men skulle jag tycka att det var kul, så är jag inte alls främmande för att kunna vara med. Vi har ju Häradsbygd, den här masken håller på att tjata på om att jag ska spela där. Så vi får väl se om det skulle vara så att man skulle kunna göra någon match där. I så fall, om jag tycker att det är roligt. Men ja, det beror ju helt på hur jag känner om jag tycker att det är kul fortfarande. Jag är väldigt tillfreds med att bara åka runt med mjukisoverall och hjälpa andra. Det tycker jag.
Men är det inte lite bra träning också? Och alltså åka skridskor och alltså, får du inte som gratis träning då? Alltså håller man sig inte i väldigt bra form om du skulle spela med Bygda där i Division 3 eller var de ligger någonstans nu?
Jo, det gör man ju. Men då är det ju återigen det här. Jag har ju slutat av en anledning. Jag vill inte ta mer tid från min hockey som jag kan lägga på mina barns hockey till exempel. Eller liksom tiden med min familj tycker jag är viktig. Jag menar, min äldsta, han spelar U16 nu. Det är inte så lång tid kvar innan han försvinner hemifrån. Så jag vill ju finnas där nu innan de blir för stora och försvinner. Så det kommer jag ju inte offra för att jag ska spela en Division 2 eller Division 3 match.
Mm. Men du spelar masken i Häradsbygden eller?
Nej, han är ju coach.
Han är coach.
Jag ska rätta dig lite där. Jag tror han är allt faktiskt. Han är ju liksom... Jaha. Han är ju vad Per Kente var för Haparanda hockey där. Det är ju masken för Bygda. Jag tror att han har alla roller. Alltså sportchef, tränare. Han gör nog allt i den där klubben. Och det tror jag, att jag är lite glad för att han har fått ett... Ja, inte, jag vill inte säga ett nytt jobb då, men att han fått komma tillbaka till hockeyn. Och jag tror det kan passa honom perfekt att vara med där och vara delaktig. Jag har ju aldrig förstått, för att Häradsbygden är ju andra laget i Leksand, att inte fler av de här som precis har lagt av är med och leker i Bygda. Jag hade tyckt det var kul om jag hade varit med och spelat hockey, och så kan man gå ner och leka lite, fast inte på korpenivå, utan det är hyfsad nivå i alla fall. Men det är ju väldigt sällan som man ser att de här 33-åringar eller 35-åringarna liksom börjar i Bygda efter karriären.
Nej, men det tar ju tid. Oavsett vilken nivå det är, så det är ju timmar som ska läggas. Och, ja, inte vet jag. Många kanske som precis har slutat med hockeyn, som är 33, de kanske har små barn och så vidare. Man inte känner att man har varken tid eller lust att vara med på det.
Vi får ju inte glömma bort att du ska skicka tillbaka en fråga till herr Axelsson som han får svara på nästa vecka.
Precis. Jag tänkte så här då. Dick har ju varit med och vunnit ganska mycket. Vunnit SM-guld, och han har vunnit i Schweiz också, va? Med Davos.
Jajamän.
Och sen så har han vunnit VM-guld också.
Jajamän.
Det jag undrar är, det kanske är lätt att säga att det roligaste, det höjdpunkten var att vinna VM-guld, det kan det absolut vara, men jag tänker så här, typ när han var i Färjestad, då hade han väl blivit ratad av Djurgården och kommer dit och är en bidragande orsak till att Färjestad får vinna SM-guld. Jag undrar egentligen vilket av de här tre rankar han högst?
Ja, av titlarna i Sverige, Schweiz och i Tre Kronor-dressen då?
Ja, och sen även om det finns någon liksom någon sån där grej som han är extra glad eller stolt över. Ja, men typ som att när han kom till Färjestad. Han var inte riktigt önskvärd kanske i Djurgården och fick mycket skit på sig. Jag har inte riktigt koll på hur det var i Schweiz där. Det var väl allt guld och gröna skogar och fickorna fulla med pengar, skulle jag tro. Men ja, men det är kul att höra.
Det var väl någon som sa, om det var väl deras legendariska tränare där, Arno, som sa att han var en av de bästa, eller största talanger han någonsin sett i hockey. Så att jag tror han var ganska hyllad i Davos.
Ja, ja, det kan jag tänka mig.
När vi pratar om comebacker, så Dick ska ju också göra comeback. Jag såg att han stod med på rosten för Brödernas HC. Det är den här restaurangkedjan som har startat hockeylag, och jag tror att de ska spela i någon Division 4-serie i Stockholm. Så att du är inte ensam. Alla våra experter gör comeback nu. Det är bara du kvar, Arne.
Ja. Ja, ja, men det är inte för sent ännu.
Bra tugg, gubbar. Vi har närmat oss en timme. Är det någon mer som ni måste säga, eller ska vi släppa lyssnarna till att de ska få göra lite vettiga grejer och ta ur sig öron eller hörlurarna?
Jag tycker du ska ställa frågan till mig och undra vad jag ser mest fram emot den här veckan.
Aha, den brukar jag ställa. Men då brukar du säga så här: oj, nu hamnar jag på hälarna, brukar du säga.
Ja, men nu har jag tänkt ut ett svar.
Men nu har du tänkt ut ett svar, låter som. Så, Abris, vad ser du mest fram emot den här veckan?
Thomas, jag ska försöka vara på så många arenor jag bara kan, och så ska jag bara njuta, tror jag. Jag ska bara njuta den här veckan. Det ska
men vilken match är bäst att vara på?
Jag vet inte. Jag tar alltid det som blir över, typ. Och jag hoppas att det är fullt
överallt. Skellefteå, Färjestad, Timrå, Luleå, Linköping, Rögle, Djurgården, Leksand, Malmö, Växjö, Frölunda, Örebro.
Ja, vi har väl en hockeyallsvensk omgång på onsdag också, har vi inte det? Eller 29 på onsdag, ja. Så att jag kan gå på någon där, och det finns ju jättemycket. Men nu måste jag titta vilka... Ja, SHL-omgången på torsdagen, ja. Det är klart att Djurgården-Leksand vore väl kul. Men
den,
jag tror
den är
att den är uppbokad.
Utsåld, vet jag.
Ja,
vet jag
den är nog uppbokad av Aftonbladets reportrar också, tror jag. Ja. Så att jag kan ta en annan. Nej, men det finns
jag tror Frölunda kommer bli häftigt också. Jag tror de kommer sälja ut 12 044. Ja,
Malmö har ju sålt ut 50 kronors biljetter där nere. Va? Det är ju drag i hockeyn i Malmö igen. Och sådär. Så att, nej, det finns mycket. Och det är väl matcher onsdag, torsdag, fredag, lördag då, va? Det är inte så.
Ja, så att det är vilken ju... match skulle du vilja vara på torsdag, Kålan?
Djurgården-Leksand.
Ja. Är Hovet den arenan som du upplever att det är bäst tryck i?
Ja, överlägset.
Ja. När de har haft de sådana här järnkaminernas dag, jag vet inte om du har spelat på Hovet då.
Jo, det har jag.
Men då är det ju, alltså det är som en stor hårblås som bara går och kör hela tiden. Alltså det, du får nästan skrika när du ska prata med journalistkollegan till vänster.
Ja, det roliga är att man blir ju skittaggad själv som bortalag, för att det spelar ingen roll. Man hör ju ändå inte vad de skriker, utan alla bara skriker. Så man blir ju råtaggad när man står där och ser hur mycket folk där och vilken stämning och inramning där. Det är ju skitcoolt.
Jättebra att publiken är välkomna tillbaka till arenorna, och vi får hoppas att det håller i sig hela säsongen. Tack för att ni var med idag, både Abis, Kålan, och tack till det viktigaste vi har, det vill säga lyssna. Det är för er som gör det här, och ha nu en riktigt trevlig dag eller kväll eller morgon.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.